is pure evil, but you'd never know it by looking at him.
In my opinion, he appeared to me to be a geek.
Police won't confirm a newspaper report that Dahmer has confessed to murder and cannibalism.
Dahmer has confessed to police that he drugged, strangled, and mutilated 11 men whose skulls and bones were found in his apartment.
31-year-old man who admitted to killing victims in his apartment, then dismembering their bodies, may have murdered up to 17 people.
I had these obsessive desires and to control them, possess them permanently.
Would you still be committing the crimes?
Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me.
Seriemördarpodden, Jeffrey Dahmer, del 10. Det här är sista delen av sommarspecialen och kul att ni har varit med så länge. Jag hoppas ni har gillat den. Om ni har gillat sommarspecialen så är det bästa sättet att visa uppskattning att bli sponsor på Patreon. patreon.com/seriemördarpodden. Jag antar att en varning är överflödig om ni har tagit er så här långt in i serien. Sommarspecialen har skrivits av Jenny Sterner och för klippning och ljudsättning står David Dava Persson. Jeffrey Dahmer hade knappt hunnit installera sig i högsäkerhetsfängelset Columbia Correctional Institution. Där skulle han börja avtjäna sitt 957-åriga fängelsestraff. Men innan han kunde göra det så är det dags för nästa rättegång. Hittills hade han blivit dömd för 15 av de 16 mord han hade begått i delstaten Wisconsin. Men det allra första mordet, det på Stephen Hicks 1978 i avsnitt 4, hade han begått i delstaten Ohio. Jeffrey behövde därför föras till Ohio för att ställas till svars där. Ohio tillämpar dödsstraff idag. Ohio tillämpade vid tidpunkten för Jeffreys rättegång 1992 också dödsstraff. Men Ohio hade inte återinfört dödsstraffet ännu när Stephen Hicks mördades 1978. Ohio återinförde dödsstraffet 1981. Alltså var den starkaste påföljden som fanns livstidsfängelse. Även om rättegången formellt var helt fristående från rättegången i Wisconsin var den minst sagt påverkad av den andra rättegången. Utgången var egentligen given från början. Jeffrey hade erkänt och fysisk bevisning hade hittats på baksidan av familjen Dahmers dåvarande hus. Rättegången var alltså mer eller mindre en ren formalitet för att ge Stevens familj ett avslut. Den 1 maj 1992 dömdes Jeffrey Dahmer till livstidsfängelse för mordet på Stephen Hicks. Om Jeffrey mot förmodan skulle överleva sina 957 år i fängelse så skulle han alltså förflyttas till fängelset i Ohio där han skulle få avtjäna livstid till. Med gott uppförande fanns det goda utsikter att det skulle kunna ske våren 2624. När rättegången i Ohio var över skickades Jeffrey tillbaka till Wisconsin och Columbia Correctional Institution. Livet på ett amerikanskt högsäkerhetsfängelse kan vara hårt, i synnerhet om man är dömd för sexbrott mot minderåriga. Och flera av Jeffreys offer var just minderåriga. Homosexualitet stod inte heller högt i kurs. Magasinet Paragraf, som är en svensk tidning som är inriktad på kriminalfrågor och rättsfrågor, säger i en artikel från 2019, citat: Dömda för sexualbrott och annat våld mot barn anses av många vara den lägsta formen av varelse. Detta blir än mer tydligt i fängelse. Bland fångar är personer som den livstidsdömde Anders Eklund så pass hatade att till och med andra sexualbrottslingar misshandlar och fryser ut honom. Slut citat. Klientelen på högsäkerhetsfängelser är de allra grövsta brottslingarna. När Jeffrey Dahmer kom dit befolkades fängelset bland annat av medlemmar av olika grovt kriminella motorcykelgäng och medlemmar av olika gatugäng. Det fanns också personer som inte ingick i gäng men som ansågs vara så farliga att de i princip punktmarkerades av vakterna. En av dessa särskilt farliga fångar var Christopher Scarver som precis hade blivit dömd för ett mord han hade begått 2 år tidigare. Christopher Scarver föddes den 6 juli 1969 i Milwaukee. Scarver var den näst äldste av 5 syskon. Han hade det kämpigt i skolan och i high school hoppade han av. Scarver hade börjat dricka alkohol ett par år tidigare och hans drickande blev värre och värre. Till slut drack han från det att han vaknade till dess att han somnade på kvällen eller oftare någon gång mitt i natten. Inte helt olikt Jeffrey Dahmer och hans supande. Scarvers mamma försökte gång på gång att få honom att sluta dricka, men han vägrade. Eller så kunde han helt enkelt inte sluta. Men till slut fick Scarvers mamma i alla fall nog och sparkade ut honom. Scarver kunde inte bo kvar i hemmet när han drack som han gjorde, inte med 3 yngre syskon där. Här kunde historien ha fortsatt i en nedåtgående spiral, men Scarver försökte ta tag i sitt liv och började söka jobb. Han fick jobb som snickarlärling på Wisconsin Conservation Corps. Hans handledare Edward Patz lovade honom att när hans lärlingstid var över skulle Scarver få en heltidstjänst inom organisationen. Men mitt under Scarvers utbildning sökte och fick handledaren Edward ett annat jobb. När Scarvers månader som lärling var över gick han till den nya chefen Steve Lowman och sa att han hade blivit lovad en tjänst bara han slutförde lärlingsperioden. Steve Lowman tittade föraktfullt på Scarver och sa att han inte hade lovat någonting. Och inte heller hade han hört talats om något sånt löfte. Dessutom var det han, Steve Lowman, som bestämde nu och han tänkte missan inte ge Scarver någon heltidstjänst. Besviken och arg vände sig Scarver om och gick ut genom dörren. Han var inte alls nöjd med Steves beslut. När Scarver kom tillbaka till Steves kontor för att hämta sin sista lön räckte Steve fram $15. Scarver tittade förvånat och oförstående på Steve. Varför var det bara $15? Steve Lowman sa att Scarver borde vara glad att han fick några pengar överhuvudtaget. Scarver höll inte med. Istället tog han fram en pistol och sköt Steve i huvudet. Steve Lowman avled omedelbart. Scarver visste att det inte fanns någon återvändo nu. Han hade blivit sedd av vittnen. Ett av dem stod precis bredvid. Scarver vände sig till platschefen John Fayen. John Fayen var i chock och stod där med uppspärrade ögon. Scarver sa att han behövde $3,000. Annars skulle John Fayen också dö, precis som Steve. Scarver höjde pistolen mot John och sa, citat, "Tror att jag skojar? Jag behöver mer pengar! Snabba på!" För att undersöka allvaret i situationen sköt Scarver ytterligare 2 skott i Steve Lowmans döda kropp. John Fayen vågade inte neka Scarver pengarna, men det fanns inte så mycket kontanter så han skrev ut en check på $3,000. 5 timmar senare hittade polisen Christopher Scarver hemma hos sin flickvän. Det här var inte århundradets rån. Till sin stora förvåning åkte Christopher Scarver fast för rånmord. 1992 dömdes han till livstidsfängelse och fördes till Columbia Correctional Institution, alltså samma fängelse där Jeffrey Dahmer skulle sitta i 957 år. Men på högsäkerhetsfängelset fanns det också de som inte verkade kunna göra en fluga för när. Personer som hade dömts för grova brott men som var så balanserad att ingenting kunde få dem att brusa upp. Inte ens om en medfånge la krokben för dem eller hällde ut sitt vatten i dennes lunchmat. En av de grova men balanserade brottslingarna var Jesse Anderson. Jesse hade den 13 augusti 1992 dömts till livstidsfängelse med en möjlig villkorlig frigivning efter 60 år. I Jesse Andersons fall fanns det till och med vakter som betvivlade att polisen hade gripit rätt gärningsman. Jesse Anderson var en av de fångar som redan efter några veckor på anstalten hade fått större ansvar och frihet än de andra. Vakterna la ingen större tid på att kontrollera att Jesse cell var i ordning och han fick jobb som fångarna vanligtvis fick vänta på i månader eller till och med år för att han var så ordentlig och pålitlig. Jesse Anderson var alltså också handdömd för mord. Jesse föddes den 3 maj 1957. Han var så 35 år 1992. Jesse växte upp i Alton i Illinois och hade en ganska ordinär uppväxt tills hans pappa dog när han var tonåring. Bara något år senare gifte hans mamma om sig. Efter att ha gått ut från high school jobbade Jesse några år innan han pluggade ekonomi på universitetet. I samband med att han började på universitetet gifte han sig med sin första fru, Deborah Ann Eichert. Men efter 4 år slutade äktenskapet med skilsmässa. Och 1 år senare gifte Jesse om sig med Barbara Lynch. Barbara var en kvinna som Jesse kände passade honom mycket bättre än vad Deborah hade gjort. Jesse och Barbara flyttade till Cedarburg, en förort till Milwaukee, och fick 3 barn i rask takt. Jesse arbetade som ekonomiansvarig på Lions Club och jobbade dessutom som volontär i kyrkan. Den 21 april 1992 gick Jesse och Barbara på bio och sen på restaurang. De hade bestämt sig för att gå på Thank God It's Fridays. Efter middagen gick Jesse och Barbara ut på den tomma parkeringsplatsen bakom köpcentret som restaurangen låg i. Och där, på den tomma parkeringen, hände någonting. Enligt åklagaren tog Jesse fram en kniv och knivhögg Barbara i bröstet och huvudet 21 gånger. Sedan knivhögg Jesse sig själv 4 gånger. Hans knivsår skulle senare visa sig vara ganska ytliga. Barbaras skador däremot var allt annat än ytliga. 2 dagar senare avled hon på sjukhus utan att ha återfått medvetandet. När Jesse förhördes av polisen berättade han att han och Barbara hade blivit överfallna av 2 afroamerikanska män. En av männen hade tappat en baseballkeps på platsen. Polisen hittade baseballkepsen som då skulle styrka Jessis historia. Men när detaljen om baseballkepsen kom ut i media kontaktades polisen av en ung man. Mannen pluggade på universitetet men jobbade extra i en affär som bland annat sålde kepsar. Mannen berättade att han hade sålt en keps till Jesse för inte så länge sedan. Och den kepsen såg ut precis som den som fanns med på bilderna som polisen gick ut med. Dessutom kunde flera anställda i en affär som sålde jaktknivar berätta att de hade sålt en kniv till Jesse Anderson för bara ett par veckor sedan. Den kniven var väldigt lik den fiskekniv med rött skaft som visades upp i media. Dessutom var det bara den butiken i hela staden som sålde sådana knivar. Den 29 april, en dryg vecka efter händelsen, åtalades Jesse för mordet på sin fru Barbara. Åklagaren fokuserade inte på motivet till dådet. Hon menade på att det inte fanns någon anledning då det fanns tillräckligt mycket fysiska bevis för att få Jesse dömd ändå. Den 13 augusti 1992 dömdes Jesse Anderson för mordet på sin fru till livstidsfängelse med chans till villkorlig frigivning då efter 60 år. Livet gick vidare i Columbia Correctional Institution. Jesse Anderson, Jeffrey Dahmer och Christopher Scarver var bara 3 av väldigt många fångar. Jeffrey Dahmer fick väsentligt mer uppmärksamhet än andra fångar. Trots att alla var grova brottslingar så var det inte så många av fångarna som var nekrofilkannibaler och seriemördare. Eftersom de flesta av Jeffreys offer inte var vita ryktades det om att ett pris hade satts på hans huvud. Ett pris utfärdat av olika gäng på fängelset. Flera fångar funderade säkert också på att döda eller skada Jeffrey Dahmer och på så sätt få respekt. Fängelseledningen var så pass rädd att någonting skulle hända deras ökände fånge Jeffrey Dahmer. Om någonting hände fanns det stor risk att fängelset skulle bli stämt och eller få oönskad publicitet. Dessutom fanns det en risk att Jeffrey kanske skulle mörda i fängelset. Det var allmänt känt att Jeffrey hade dödat minst 17 personer och att hans offer alltid var män. Det fanns gott om män i fängelset. Jeffrey hade i och för sig dålig tillgång till sömnmedel, knivar eller rep i fängelset. Men han var i god form och han var dessutom fortfarande farligt charmig när han ville lägga den sidan till. Jeffrey var lång och i relativt god form. Skulle han råka i slagsmål skulle han ha en stor chans att vinna. Och kanske skulle han döda någon. Det skulle se väldigt dåligt ut för fängelset om Jeffrey hittade sitt 18:e offer innanför murarna. Fängelset ville inte att Jeffrey Dahmer skulle bli den amerikanske Pedro Rodriguez Filho, den brasilianske seriemördaren som mördade 47 medfångar medan han satt i fängelse. Det här är förstås ett senare avsnitt av Seriemördarpodden. Jag måste bara nämna att Pedro Filho även mördade sin pappa när pappa kom på besök. Pedro hävdar själv att han högg sin pappa med en improviserad fängelsekniv 22 gånger. Sen slet han ut sin pappas hjärta och åt upp det. Och det var alltså medan han satt i fängelse. För att undvika att Jeffrey Dahmer mördades eller mördade sattes han i isoleringscell det första året. Jeffrey hade ingen kontakt med andra fångar och han hade kontakt med väldigt få av vakterna för att inte heller kunna skada dem. Han hade inte tillåtelse att arbeta i fängelset, vilket de övriga intagna fick göra. Jeffrey blev bara utsläppt en timme varje dag på rastgården och den tid han var utanför cellen hade han fotbojor och under den här rasten fick han då inte träffa andra fångar. Enligt Jeffrey själv brukade han sova större delen av dagen och se på TV på nätterna i isoleringscellen. Alla intagna på Columbia Correctional Institution hade rätt att ha en egen TV i sin cell och tillgång till fängelsets bibliotek. Jeffrey beställde flera böcker från biblioteket. Han var lite nyfiken på en sak. Hans pappa Lionel kom regelbundet på besök. Lionel hade de senaste åren visat mer och mer intresse för religion. Han och Sherry hade döpt sig och var numera engagerade i kyrkan. Det väckte Jeffreys intresse. Hans bild av sin pappa var att Lionel var en lite stel person med en exakt och tydligt definierad syn på verkligheten. Lionels yrke som kemist lyste igenom hans sätt att betrakta världen. Allt gick att förklara med protoner, elektroner och neutroner, eller med ettor och nollor. Om det fanns någonting vetenskapen ännu inte hade svaret på, var det för att forskarna ännu inte hade hittat den riktiga formen. Men nu hade alltså Lionel avvikit från tron på vetenskapen och funnit en annan tro. En kristen tro, där det inte alltid fanns svar som bestod av en matematisk uträkning. Jeffrey hade aldrig riktigt trott på Gud, men det hade inte Lionel heller. Men Jeffrey hade ändå ibland känt sig lite andlig. Som att han hade en längtan efter någonting mer. Som det där med altaret han hade planerat att bygga. Det skulle ha varit ett sätt att nå en högre nivå på ett andligt plan. Med hjälp av altaret hade Jeffrey tänkt sig nå fram till männen och pojkarna han så innerligt hade velat ha kvar hos sig, men som han så olyckligtvis hade tvingats att mörda. Jeffrey tänkte läsa på lite och se vad det var som Lionel och Sherry hade fastnat för i kristendomen. Efter ett år i isoleringscell begärde Jeffrey Dahmer att bli behandlad som en vanlig fånge. Fängelseledningen bedömde att han inte längre verkade utgöra något större hot och att hotet innanför murarna hade minskat mot Jeffrey. Jeffrey hävdade att han skulle bli galen av sina egna tankar om han fortsatte att vara ensam dygnet runt. Han sa också i intervjuer i media att han var deprimerad, men han förklarade aldrig riktigt varför. Media spekulerade i att han kände ånger över vad han hade gjort, och det gjorde honom deprimerad. Andra media spekulerade i att Jeffrey led av ångest över att han inte längre kunde mörda och våldta män. Jeffrey sa att han lika gärna kunde vara ute bland de andra intagna och att han faktiskt inte brydde sig längre om han levde eller dog. Ja, Jeffrey gav ett flertal intervjuer och en stor del av källan till det jag har berättat om i de här avsnitten är Jeffrey själv. I en av de här intervjuerna säger han "And that's when the cannibalism started." Alltså, det var då kannibalismen började. Och det är ju en del av intro till en av mina favoritpoddar, Last Podcast on the Left. Jeffrey kom ut från isoleringen och han placerades på en avdelning för fångar med känslomässiga problem. Han fick möjlighet att ta lektioner i flera ämnen och det gjorde han, men tyvärr vet vi inte vilka ämnen han tog. Nu åt han också lunch med de övriga intagna. Långsamt vann Jeffrey vakterna och sina medfångars förtroende. Han började mer och mer söka sig ut från ensamheten. Han hade varit isolerad länge, men efter isoleringen hade han dragits in i sin vanliga ensamma bubbla, den han hade levt i under större delen av sitt liv. Men det ändrades också. Nu sökte sig Jeffrey för första gången utåt för att få medmänsklig kontakt. Kanske var det här första gången i hans liv som Jeffrey sökte kontakt utan att syftet var sex, våldtäkt eller mord. Som alla fångar ute bland de andra intagna var Jeffrey Dahmer tvungen att arbeta. Jeffrey fick ett jobb som lokalvårdare i fängelset. Han sa till sin pappa Lionel att tjänsten som lokalvårdare fick honom att börja må bättre. Det var skönt att ha någonting att tänka på. Tjänsten innebar till stor del att hålla ordning på saker och att städa, väldigt mycket städning. Men alla fångar var inte övertygade om att Jeffrey var en bra person. Många tyckte att Jeffrey inte visade den ånger han borde. Tvärtom var han respektlös och anspelade på sina brott som att han skröt om dem. Några fångar berättade för de andra fångarna att Jeffrey ibland formade sin mat för att likna kroppsdelar och sen hällde han ketchup över dem för att simulera blod. Och ibland när Jeffrey skämtade var det skämt som anspelade på Jeffreys egen kannibalism. En av dem som hörde allt det här var Christopher Scarver och han började tycka riktigt illa om Jeffrey Dahmer. Dagarna gick. Varje dag i fängelset såg likadan ut som dagen innan. Det enda som ändrades i Jeffreys liv var exakt vilka arbetsuppgifter han fick som lokalvårdare. När Lionel kom på besök i fängelset berättade Jeffrey för sin pappa att han började må bättre, men att han sökte efter någonting mer i tillvaron. Han skulle stanna i fängelset i nästan 1000 år. Nu sökte Jeffrey efter stillhet och frid. Lionel kom som sagt regelbundet på besök och ofta hade han med sig sin fru Cherry. Cherry hade tagit sig an Jeffrey en gång som om han vore hennes egen son. Och trots att hon kände avsky för allt det fruktansvärda som Jeffrey hade gjort så ville hon fortfarande finnas där för honom. Cherry älskade verkligen Jeffrey Dahmer som sitt eget barn. Jeffrey hade ingenting emot att Cherry följde med Lionel. Cherry var en bra person och han tyckte om henne. Jeffreys mamma Joyce ringde varje vecka. Hon bodde längre bort, men Jeffrey hade nog tyckt om att hon kunde ha besökt honom någon gång då och då i alla fall. Men han var riktigt glad över att Lionel och Cherry kom på besök så ofta. En seriemördare, våldtäktsman och kannibal kanske inte kunde förvänta sig att ha sin familjs stöd. Men det hade Jeffrey Dahmer. Varje gång såg han fram emot sin pappas besök mycket. Lionel berättade för Jeffrey hur mycket bättre han själv mådde nu. Tiden med Joyce hade varit turbulent och dessutom hade han behövt jobba långa dagar för att försörja familjen. När han och Joyce skilde sig och Lionel träffade Cherry kändes det som ett steg på vägen mot lycka. Ett viktigt steg. Ett annat viktigt steg mot lycka hade varit just kristendomen. När Jeffrey verkade nyfiken uppmanade Lionel sin son att gå på gudstjänsterna i fängelsets kyrka varje söndag. Lionel gav Jeffrey även broschyrer från sin egen kyrka. Men att gå på gudstjänsterna kunde ibland ge en bättre inblick än att läsa broschyrer, sa Lionel. Jeffrey läste broschyrerna han hade fått av sin pappa och han började gå till fängelsekyrkan. Jeffrey talade som sagt ofta ut till media och en dag såg en man vid namn Kurt Booth ett tv-program där Jeffrey Dahmer berättade om hur han längtade efter att finna frid. Kurt Booth var pastor i The Crescent Church of Christ i Oklahoma. Jeffrey hade erkänt i en intervju i tv att han fortfarande hade fantasier om att döda och våldta, men han hade inte fantasierna lika ofta längre. Tankarna fanns där, men han ville inte längre ha det så. Han ville hitta en djupare mening i tillvaron. Kurt Booth kände omedelbart att det här var ett uppdrag från Gud. Kurt Booth skulle hjälpa Jeffrey Dahmer möta Herren. Han tyckte sig se både ånger och smärta i Jeffreys ögon. Kurts kyrka låg för långt bort för ett besök i fängelset. Kurt tjänstgjorde i och för sig i olika fängelser, men det var alltid i Oklahoma och inte i någon annan delstat. Kurt kontaktade Jeffrey för att föra hans tankar. Kurt kände omedelbart att Jeffrey var ärlig. Jeffrey var intresserad av kristendomen på riktigt. Det var inte ovanligt att fångar blev kristna i fängelset. Vissa blev det på riktigt, men för andra intagna var det ett spel för gallerierna. Det var lättare att få förlåtelse om man var kristen. Och hade man ett straff som innefattade en eventuell villkorlig frigivning var chanserna större att komma ut tidigare om man visade ånger och sa att man hade funnit Gud. Men Jeffrey Dahmer hade inget villkorligt straff. Han skulle aldrig komma ut igen. Kurt kände med hela sitt hjärta att Jeffrey hörde till den första gruppen, de som var intresserade av Herrens budskap på riktigt. Kurt sa till Jeffrey att det fanns en väg att hitta acceptans för vad man hade gjort och att bli förlåten för vad som helst. Det var en väg som man var tvungen att vandra själv med rent hjärta. Den vägen skulle leda Jeffrey till Herren Jesus Kristus som hade dött för våra synder. Alla synder, även Jeffrey Dahmers synder. Kurt hade en viss insikt i fängelselivet och hur det var att befinna sig på andra sidan lagen. Många år tidigare hade Kurt tillbringat drygt 4 år på anstalt i Kansas för stöld. Han var själv en av dem som hade funnits Herrens nåd när han satt i fängelset. Men han hade inte blivit riktigt hängiven kristen förrän flera år senare. Nej, när Kurt blev utsläppt från fängelset började han dricka för mycket och ta droger. En dag vaknade han upp i dike efter att ha varit ute och jagat tvättbjörnar i fyllan. Till slut, 1987, mådde Kurt för dåligt fysiskt. Det kändes som att han inte orkade en enda dag till. Han gick till en läkare och läkaren sa att han inte hade många dagar kvar att leva. Då först vände sig Kurt med hela sitt hjärta till Herren. Han bestämde sig för att bli pastor och att inrikta sig på att förmedla kristendomens budskap till de interner som ville ta emot hans hjälp. Och det var först där Kurt kände att hans liv hade börjat på riktigt. Och nu hade han fått ett uppdrag av Gud. Kurt skickade Jeffrey Dahmer en bibel och en korrespondenskurs i kristendom. Jeffrey studerade intensivt. Kurt ringde upp då och frågade hur det gick. Jeffrey svarade att det gick bra, men det sista steget för att bli upptagen i The Church of Christ gick inte att utföra per post. Jeffrey ville hemskt gärna döpa sig. Och det innebar att en präst som var villig att utföra dopet måste komma till Columbia Correctional Institution. Kurt hade, sedan han blev pastor, döpt mer än 1000 interner till Jesus Kristus, hade han räknat ut. Men han var verksam för långt ifrån Milwaukee. Han kunde inte ta sig an Jeffrey Dahmer hur mycket han än ville. Så Kurt satte sig och började ringa runt. Under sina år som pastor hade han byggt upp ett stort kontaktnät med andra pastorer runt om i USA. Men alla de här fina kristna pastorerna tackade nej till att döpa den seriemördande nekrofilkannibalen Jeffrey Dahmer. De sa rakt ut till Kurt att de inte vågade. Kurt ringde vidare. Till slut fick han tag på pastor Roy Ratcliffe. Roy var pastor i The Madison Church of Christ i Wisconsin. Även Roy var tveksam. Men efter att ha pratat en bra stund med Kurt sa Roy till slut ja. Han tänkte, vad skulle Jesus ha gjort? Skulle Jesus ha övergett en ångrande syndare? Nej, tänkte Roy. Alla, även Jeffrey Dahmer, kan hitta frälsningen hos Jesus. Ett par veckor senare besökte Roy Ratcliffe Jeffrey för första gången. Roy var väldigt nervös när han satt och väntade ensam i ett besöksrum på fängelset. Roy hade aldrig träffat en seriemördare förut. Han hade aldrig ens varit i ett fängelse. Dörren öppnades och in kom Jeffrey Dahmer. Roy hoppade nästan till. Det här var inte alls det han hade föreställt sig. Han hade trott att Jeffrey skulle komma in med händer och fötter i bojor och med ett mörkt, hotfullt uttryck i ansiktet. Han hade föreställt sig lite som när Hannibal Lecter rullas in i När lammen tystnar, som ju var en ganska aktuell film på den här tiden. Istället kom en gråklädd Jeffrey Dahmer in i rummet. Han hade varken handfängsel eller fotfängsel. Jeffrey log stort och räckte fram sin hand för att hälsa. Roy andades ut och tog Jeffreys hand. Ett dop var ingenting man genomförde bara sådär. Roy behövde vara helt säker på att Jeffrey var ärlig i sitt sökande efter Kristus. En gång i veckan besökte Roy Jeffrey. De pratade om ärlighet, moral och tro. De pratade om livet och de pratade om döden. Sakta, sakta växte ett förtroende fram mellan Roy Ratcliffe och Jeffrey Dahmer. Jeffrey berättade för Roy att han hade varit nervös inför Roys första besök. Han var rädd att Roy skulle titta honom rakt i ögonen och säga, citat, Jeffreys rädsla då. Det finns ingen frälsning eller förlåtelse för någon som är så ond som du, Jeffrey Dahmer. Slutcitat. Jeffrey var rädd att Roy skulle säga att han med all sannolikhet skulle hamna i helvetet eftersom han i princip var djävulen själv. Men till slut kom dagen som Jeffrey hade väntat på. Roy sa att han trodde att Jeffrey var redo nu, att han var redo att döpas och möta Herren. Jeffrey hade varit bekymrad över hur dopet skulle gå till i praktiken. Fängelseprästen, pastor Burkham, trodde inte att det skulle gå att få in en stor dopasäng i fängelset. Men efter ett tags funderande hittade han och Roy en tillfredsställande lösning. Var man döptes och vad man döptes i var egentligen inte det viktiga. Roy visste att hans kollega Kurt hade blivit döpt i en grunddamm bakom sin dotters hus. Gud öppnar dörren oavsett vilken väg man än tar till honom. Roy och pastor Burkham började planera tillsammans med fängelseledningen. Det var inte varje dag en seriemördare skulle döpas i fängelset. Tisdagen den 10 maj 1994 vaknade två seriemördare tidigt. Båda två hade våldtagit och mördat unga pojkar och män. Den ene hade dömts för 33 mord, den andra för 16 mord. Båda seriemördarna hade fått speciella klädesplagg att klä sig i den här dagen. Det var inte deras vanliga fängelsekläder. En av dem satt fängslad på Stateville Correctional Center i Illinois och den andra satt fängslad i Wisconsin. Den ene mannen eskorterades strax efter midnatt av vakter genom den långa korridoren som ledde till det rum som skulle bli det sista rummet han någonsin skulle få se. Seriemördaren fick hjälp att lägga sig på britsen som stod mitt i rummet. Katetrar fördes in i hans vener. Några minuter senare var John Wayne Gacy, mördarclownen, död. John Wayne Gacy fann aldrig Gud i fängelset. Hans sista ord var, citat, "Kyss mig i arslet!" Slutcitat. John Wayne Gacy i seriemördarpodden Sommarspecial, år 2021. En stund senare, 40 mil därifrån, gick Jeffrey Dahmer genom en annan lång korridor. Men Jeffrey gick inte mot döden. Han gick mot ett evigt liv. Ett liv i tro. Ett liv i Herrens trygga famn. Väl framme vid avdelningen för fysioterapi hälsade Roy Ratcliffe honom välkommen vid dörren till rummet där det fanns ett bubbelbadkar av metall. Den användes av de fångar som hade fysiska åkommor som lindrades av vattenmassage. Jeffrey Dahmer klev sakta ner i bakaret i sin vita kaftan. Roy la en varsam hand på Jeffreys axel och förde honom ner under vattnet tills att det enda som stack upp var Jeffreys ansikte. Roy la sina händer på Jeffreys huvud och sa, citat, "Helige fader, förlåt Jeffrey Dahmer och välkomna honom i ditt rike. Hjälp honom att växa i sin tro. Låt honom hjälpa andra på deras väg mot Jesus Kristus. Låt honom bära ditt ljus i sitt hjärta. I all evighet. Amen." Nu var Jeffrey Dahmer döpt och frälst. Hans själ var räddad. När Jeffrey började resa sig ur bakaret sa Roy, "Välkommen Jeffrey till Guds familj." Jeffrey tittade upp på Roy och log brett. Roy fortsatte att besöka Jeffrey i fängelset varje vecka. De bad tillsammans. Jeffrey kämpade fortfarande med tvivel. Han undrade om Gud verkligen kunde älska någon som honom. Hur var det ens möjligt? Han måste ju vara en av de allra värsta syndarna någonsin. Deras diskussioner var många och långa. Roy kände att besöken gav honom minst lika mycket som de gav Jeffrey. Roy och Jeffrey kom varandra närmare och närmare. De blev vänner. När nyheten om Jeffrey Dahmers dop hade kommit ut var det en medlem i en kyrka i Oklahoma City som hette David Hartman som kontaktade Jeffrey. David ville gratulera Jeffrey till att ha funnit den rätta vägen. Jeffrey skrev tillbaka och tackade och frågade också om David skulle kunna hjälpa honom att köpa fler kristna korrespondenskurser. Jeffrey ville dela ut de här kurserna till sina medfångar och på så sätt sprida evangeliet. Alla fångarna behövde höra den goda nyheten att Jesus hade dött för deras synder så att de alla kunde bli förlåtna. De kom överens om att Jeffrey skulle skicka David frimärken till ett värde av $5. Och då skulle David posta Jeffrey 25 stycken korrespondenskurser. David och Jeffrey fortsatte att brevväxla efter att kurserna hade kommit fram. Och vi vet tyvärr inte hur det gick för Jeffrey Dahmers evangeliegärning här, om han lyckades konvertera några andra fångar eller inte. I juli 1994 skrev Jeffrey till David och berättade att han nästan hade blivit dödad på söndagen innan. En fånge som hette Osvaldo Duruthi hade varit i fängelsets kapell när Jeffrey satt där och bad. Osvaldo hade kommit upp bakom Jeffrey och då försökt skära av Jeffreys hals med ett rakblad. Det fanns vakter på plats, men de hade antingen inte sett någonting eller så hade de inte brytt sig. Men när Osvaldo försökte skära Jeffrey över halsen bröts rakbladet mitt itu, som av ett mirakel. Det enda som hände var att Jeffrey fick ett litet rivsår över halsen. Jeffrey berättade i sitt brev till David att om det inte hade varit för Jesus Kristus hade han varit död nu. Förutom att Jeffrey nu trodde på Gud så var det inte mycket som var nytt i fängelset. Dagarna rullade på. Jeffrey fortsatte jobba som vaktmästare. Jeffrey höll överlag en låg profil. Han skämtade inte längre om sina brott. De flesta av de andra intagna verkade acceptera honom, även om han inte hade några närmare vänner. Då pratade Jeffrey med Jesse Anderson, han som hade blivit dömd för mordet på sin fru. Jeffrey och Jesse pratade mest om vardagliga händelser och de kom aldrig in på något djupare. De var båda två noga med att inte beröra varför de satt inne. Det var alldeles för känsligt. Förutom mordförsöket i kapellet fick Jeffrey Dahmer vara i fred för det mesta. Men det fanns en hel del fångar som fortfarande ogillade Jeffrey Dahmer. En av dem var Christopher Scarver. Hösten 1994 kom och dagarna blev kortare. Det var ingenting som fångarna märkte av förutom då de var ute på rastgården och kylan sökte sig in innanför fängelsekläderna. Det närmade sig Thanksgiving den 24 november. När Roy kom på besök den veckan gav Jeffrey honom ett Thanksgiving-kort där han med snirkliga bokstäver hade skrivit citat: "Käre Roy, tack för att du är min vän. Och tack för att du har ansträngt dig och använt din tid för att hjälpa mig att förstå Herrens ord." På morgonen den 28 november 1994 höll Jeffrey Dahmer på att städa fängelsets gym. Han hade haft städtjänst de senaste 3 veckorna. Det var 3 fångar som hjälptes åt varje skift. Den här gången var det han och 2 andra intagna som skulle städa gymmet. De 2 andra var Christopher Scarver och Jesse Anderson. Jeffrey, Scarver och Jesse Anderson pratade inte särskilt mycket, men de sopade och skurade. När de var klara med omklädningsrummet var det dags att rengöra duscharna. Allra sist skulle de städa toaletterna. Några vakter stod lutade mot väggen och småpratade en bit bort. Fångar fick inte vistas i något gemensamt utrymme utan vakter närvarande. Även när de gjorde någonting så odramatiskt som att skura golv. Men någonting hände och vakterna kallades iväg. De ropade till fångarna att de snart skulle vara tillbaka och skyndade iväg. Klockan var då 07:50 på morgonen den 28 november 1994. Vi vet inte exakt vad som hände här. Det har presenterats olika versioner genom åren. Men det här är vår version. Arbetet stannade upp i några sekunder. Det gällde att passa på när man fick ett sånt här sällsynt tillfälle till en bonusrast. Men samtidigt var ju fångarna tvungna att bli klara med städningen av duscharna och sen toaletterna. Jeffrey tog ett bättre grepp om sin skurtrasa och fortsatte att torka kaklet i duschrummet. Även Jesse Anderson fortsatte arbeta. Christopher Scarver däremot stod helt still. Han tittade på Jesse Anderson och sen tittade han på Jeffrey Dahmer. Jeffrey märkte ingenting, men han märkte att han nu var nästan klar med duschrummet och då var det dags att börja städa toaletterna. Christopher Scarver tog fram ett 1,5 meter långt metallrör som han tidigare lyckats ta loss från en av träningsmaskinerna. Ingen av vakterna hade sett honom göra det. Utan att tveka slog Christopher Scarver Jeffrey Dahmer i huvudet med metallröret så hårt han kunde. Jesse Anderson såg vad som hände och sprang mot Scarver för att hindra honom. Scarver hade redan hunnit vända sig om och slog nu Jesse med metallröret istället. Jesse Anderson föll livlöst i marken. Jeffrey Dahmer hade vacklat till av det första slaget men stod fortfarande upp. Scarver slog honom igen. Jeffrey Dahmer föll till marken bredvid Jesse. Scarver slog honom i huvudet med metallröret en 3rd gång. Och en 4th gång. Och igen. Och igen. Vi vet inte riktigt vad Christopher Scarver kände gentemot Jesse Anderson. En teori är att Jesse Anderson blev attackerad för att han försökte hindra det hela. En annan teori är att Jesse Anderson faktiskt hade skylt på afroamerikaner för mordet på hans fru. Och Christopher Scarver var afroamerikan. Christopher Scarver har lämnat olika versioner av sitt motiv till det här dådet. Den första var att han hade hört allt det här om Jeffrey Dahmer. Hur han hade skämtat om saker Och hur han helt enkelt var en fruktansvärd människa. Och att Scarver tyckte att han borde avlägsnas från jordens yta. Han har också sagt att han hörde röster som sa åt honom att döda Jeffrey. Scarver slog ytterligare några slag och kanske även mot Jesse Anderson. Sen släppte han metallröret, vände sig om och gick. Vakten som var stationerad i korridor 7 i block B var uttråkad. Det var så oerhört mycket väntande i det här jobbet som fängelsevakt. Hade man tur var man utposterad nära fikarummet. Då kunde man titta lite på TV medan man stod där och vaktade. Men den turen hade just den här vakten inte haft den här dagen. Plötsligt kom Christopher Scarver släntrande. Vakten frågade undrande vad Scarver gjorde där. Han skulle städa gymmet. Scarver svarade kort, jag blev klar tidigare. Och sen gick han in i sin cell. Vakten tyckte det lät lite konstigt. Internerna brukade inte få gå ifrån bara för att de var klara. Då brukade vakterna på plats istället ge dem en ny uppgift. I samma sekund hörde vakten ett tumult i korridoren. Larmet som signalerade att man skulle låsa alla celldörrar gick igång. Vakten tittade in i Scarvers cell. Någonting kändes fel. Christopher Scarver satt helt avslappnad på sin brits och tittade tillbaka lugnt mot honom. Nu såg vakten att Scarver hade röda stänk på sin fängelset-t-shirt. Vakterna som hade lämnat Jesse, Jeffrey och Scarver ensamma kom tillbaka 20 minuter senare. Då var det tyst i gymmet. Lite för tyst. De gick in i omklädningsrummet och såg sig omkring. Det var tomt. Vakterna tittade på varandra. Normalt sett hörde man prat när internerna städade tillsammans. Och hörde man inte prat så hörde man i alla fall mopparnas svepande ljud över badrumsklinkersen. Men nu hörde de ingenting. De tittade menande på varandra och tog fram sina batonger. När de kom in i duschrummet såg de direkt Jesse Anderson och Jeffrey Dahmer. Båda två låg på golvet, till synes livlösa. Vakterna kunde se blod rinna ut med klinkersen. De var relativt säkra på att det var Jesse Anderson och Jeffrey Dahmer som låg där, men det var svårt att känna igen dem. Deras ansikten var blå och svullna. Jesse Andersons t-shirt hade åkt upp och avslöjade en överkropp som var nästan svart av blåmärken. Den ena vakten tryckte på larmknappen och genomsökte sedan de ytor de inte redan hade gått igenom. Christopher Scarver var inte där, han fanns ingenstans. Den ena vakten tog upp sin walkie-talkie och meddelade att Christopher Scarver var försvunnen. Han hade misshandlat två interner svårt och det var troligt att han var beväpnad med någon form av tillhygge. Vakterna påbörjade hjärt- och lungräddning på de två fångarna på golvet. Klockan var 08.10. Den medicinska personalen på fängelset var snabbt på plats i gymmet. Det var inte ovanligt att de fick rycka ut, trots allt var Columbia Correctional Institution ett högsäkerhetsfängelse, där delstatens och ibland landets farligaste brottslingar satt fängslade. Att fångar gav sig på andra fångar var mer regel än undantag. Men sjukvården var inte vana vid så grovt våld som Jeffrey och Jesse hade blivit utsatta för. De gjorde vad de kunde i väntan på att en ambulans skulle komma. Under tiden sökte andra vakter genom gymmet ännu en gång för att vara säkra på att Scarver inte gömde sig där. Sen spärrade de av området. En av vakterna hittade ett blodigt metallrör som verkade ha monterats av från ett av styrketräningsredskapen. Ganska snart körde två ambulanser med tjutande sirener mot sjukhuset. Ambulanspersonalen visste att de personer som de tog hand om var grova brottslingar. Men de visste också att deras uppdrag var att rädda liv, oavsett vems liv det gällde. När de kom fram till sjukhuset stod redan två team redo att ta emot Jeffrey och Jesse. Två operationsrum var förberedda för eventuella operationer. Men inget av det här hjälpte. En timme senare dödförklarades seriemördaren Jeffrey Dahmer. Jeffrey hade avlidit på grund av grovt trubbigt våld mot huvud och ansikte. Hans huvud hade också slagits hårt mot golvet flera gånger. Jesse Anderson kämpade för sitt liv i två dagar innan han också avled. När Lionel fick nyheten att hans son var död blev han förtvivlad. Han och Sherry var, förutom Roy, de enda som regelbundet hade besökt Jeffrey i fängelset. Även om Lionel och Sherry båda två hade varit medvetna om risken att Jeffrey skulle kunna råka illa ut i fängelset, blev det ändå en rejäl chock när det väl hände. Ända sedan Jeffrey åkte fast och Lionel hade förstått vad hans son hade gjort, hade Lionel försökt förstå varför hans lille pojke hade blivit en seriemördare. Och inte bara en seriemördare, utan även en våldtäktsman, nekrofil och kannibal. Ibland skyllde Lionel på att Joyce hade missbrukat medicin när hon hade varit gravid med Jeffrey. Ibland skyllde han på sig själv för att han hade arbetat så mycket. Lionel har fortsatt leta efter ett svar på den här frågan, men han har aldrig riktigt hittat något. Joyce hade inte haft någon nära kontakt med sin son Jeffrey under hans uppväxt. I intervjuer har hon berättat att efter att hon hade fått reda på vad Jeffrey hade gjort, då var den bästa stunden på dagen det första ögonblicket när hon vaknade. Ögonblicket innan hon insåg att hon var Jeffrey Dahmers mamma. Enligt Joyce hade det inte funnits några varningstecken alls. Visst hade Jeffrey varit lite blyg, men förutom det var han precis som vilken unge som helst. Hon hade ringt honom varje söndagskväll i fängelset. Jeffrey hade ofta sagt till sin mamma att han hade varit redo att dö. Att det inte egentligen spelade någon roll för Jeffrey om han dog. Och nu var Jeffrey död. Lionel och Joyce var tvungna att prata med varandra igen nu inför begravningen. Det var länge sedan de pratade med varandra. De hade skilt som ovänner och det hade inte förändrats. Men nu hade de en son att begrava. Och för att lyckas med det behövde de komma överens. Och för en gångs skull kom de överens. De bestämde att Lionel skulle ringa till Roy Ratcliffe. Lionel var ganska säker på att Jeffrey skulle ha velat att just Roy höll i begravningen. En gudstjänst hölls i Madison, Wisconsin. Begravningsförrättare var Roy Ratcliffe och platsen var hans egen församling. Efter gudstjänsten började Joyce och Lionel bråka igen. De kunde inte komma överens i frågan om vad de egentligen skulle göra med Jeffreys döda kropp. Frågan gick hela vägen till en domare. Under tiden låg Jeffreys hjärna förvarad i formaldehyd. Joyce ville att Jeffreys hjärna skulle användas för forskning. Hon ville veta om det gick att hitta fysiska förklaringar på varför hennes lille son hade blivit ett sånt monster. Lionel ville däremot att hjärnan, precis som resten av kroppen, skulle kremeras. Han sa att det var vad Jeffrey själv skulle ha velat. Till slut gick domaren på Lionels linje. Jeffreys hjärna och hans kropp kremerades. Lionel och Joyce tog hälften var av askan. Men vad Jeffrey Dahmers föräldrar gjorde med hans aska har aldrig offentliggjorts. Trots att Jeffrey Dahmer var död slutade han inte att påverka andra människors liv. Och den här sommarspecialen har ju faktiskt inte bara handlat om Jeffrey. Och därför tänkte jag nu berätta lite om vad som hände med några av de andra människorna vi har tagit upp i den här historien. Christopher Scarver, Jeffrey Dahmers mördare, åtalades för mordet. Först gjordes en rättsmedicinsk undersökning för att avgöra om Scarver var tillräckligt mentalt frisk för att kunna genomgå en rättegång. Utlåtandet blev att Scarver inte var tillräckligt sjuk för att dömas till vård. Han skulle alltså dömas till fängelse. Till slut fick Scarver ytterligare två livstidsdomar utöver den han redan avtjänade. En livstidsdom för mordet på Jesse Anderson och en livstidsdom för mordet på Jeffrey Dahmer. 10 år senare, 2005, stämde Christopher Scarver delstaten Wisconsin. Scarver hävdade att han hade blivit grymt och hänsynslöst behandlad i fängelset. Han hade tvingats sitta i isoleringscell ända sedan mordet på Jeffrey och Jesse. Jeffrey Dahmer satt ungefär ett år i isoleringscell, men Christopher Scarver fick sitta i isoleringscell i 10 år. Scarver förlorade rättsprocessen. Han överklagade, men han förlorade igen. Senare bestämdes det att Scarver tillsammans med drygt 35 andra fångar med mentala problem skulle flyttas från Columbia Correctional Institution till ett fängelse i Colorado. I en intervju 2015 sa Christopher Scarver att han undrade om det egentligen var han som ensam dödade Jeffrey Dahmer. Det var känt bland vakterna att Scarver hatade Jeffrey. Så varför, frågar Scarver, lämnade vakterna honom ensam med Jeffrey? Var det kanske för att de också avskydde Jeffrey Dahmer och ville ha bort honom från fängelset? Hade fängelsevakterna kanske bestämt sig för att mörda Jeffrey? Och hade de då använt Scarver som mordvapen? En variant som Scarver berättade var att allting hade börjat med att Jeffrey hade puttat till Scarver i ryggen med en mopp medan Scarver höll på att fylla sin egen skurhink med vatten. Scarver vände sig då om och såg Jeffrey och Jesse som skrattade åt honom. När Jeffrey vände sig om för att gå och för att städa mera konfronterade Scarver honom. Han hade en artikel om Jeffrey i sin bakficka. Han höll fram artikeln och frågade Jeffrey Dahmer om det som stod i artikeln var sant. Jeffrey bara hånskrattade åt Scarver. Och Scarver hävdade att det var därför han slog Jeffrey med järnröret. Han berättar också att det krävdes bara två slag mot huvudet innan Jeffrey Dahmer föll till marken. Christopher Scarver har bloggat en hel del. Hans blogg hette, den verkar vara nedlagd nu, The Child Left Behind. Alltså det övergivna barnet. Där skriver Scarver om sitt liv. Han har skrivit 7 böcker. Han skriver dikter, musik och målar tavlor som var till salu på hans hemsida. Scarver har drivit en kamp för att livstidsdömda fångar ska kunna benådas ändå eftersom ett helt liv i fängelset är outhärdligt. Christopher Scarver också berättat mycket om sin fruktansvärda uppväxt, men det här avsnittet är jättelångt så jag tänker inte gå in på detaljer där. Här kommer en av hans dikter som heter Övergiven. Christopher Scarver diktar, citat: "Du vet inte hur det känns att kastas bort. De vet inte hur det är att föras bort. Från att bli så övergiven och sen komma till allt detta stål och all denna cement. Helvetet blir resultatet, oavsett om det var meningen eller inte." Slutcitat. Scarver verkar inte uppdaterat sin blogg sedan mitten av 2019. 2012 verkade det som att Scarver hade hittat en förläggare för att publicera hans bok med titeln Varför jag slog ihjäl Jeffrey Dahmer. Men den boken har inte kommit ut. Christopher Scarver kommer aldrig att släppas ut ur fängelset igen. Jeffreys advokat Gerald Boyds liv fortsatte vara framgångsrikt ett tag i alla fall. När Jeffrey valde Gerald till sin försvarare första gången var Gerald redan en känd och respekterad advokat. 2001 försvarade Gerald en våldtäktsanklagad man i ett fall där det fanns så mycket bevisning att ingen trodde att mannen skulle bli frikänd. Men det klarade Gerald ändå. Men någon gång under åren som följde började Gerald Boyds stjärna att dala. Gerald fick ta sig an färre rika klienter och fick in allt mindre pengar. För att täcka upp för det gjorde han ett antal tvivelaktiga affärer tillsammans med klienter. Och av någon anledning verkar de här affärerna oftast handla om The Beatles. Mellan 2002 och 2012 fick han 3 klagomål gällande hur han utövade sitt arbete. Dessa klagomål ledde inte till mer än en varning. Men klagomålen registrerades ändå och alla kände till dem. När Gerald i december 2012 såg genom fingrarna en av hans klienter hade försökt sälja en förfalskad tavla av John Lennon blev Gerald avstängd i 2 månader. Han dömdes även att betala $25,000 i böter och att gå en kurs i etik. Efter det fortsatte Gerald att arbeta i lagens gråzon tills den dagen då rättsväsendet fick nog. Många av anklagelserna som riktades mot Gerald Boyd handlade om saker som hade tillhört medlemmarna i The Beatles. Alla John Lennons och Beatles påstådda tillhörigheter var förfalskade, vilket Gerald visste. Han såg genom fingrarna och han fick en del av vinsten via ett högre arvod än vanligt. 2015 drogs Geralds advokatlicens in för gott. Och någonstans där blev han sjuk, han var vid det här laget ganska gammal, Vi vet inte vad han blev sjuk i. Men han hade ingen advokatlicens och han var för sjuk för att arbeta. Gerald och hans fru hade i princip inga sparpengar och då kunde de inte betala lånet på sitt hus. I mars 2019 var makarna Boyles skuld uppe i $100,000 och banken beslutade sig för att dra in deras lån. Gerald och hans fru blev då skyldiga att betala hela lånet på $686,000. Utöver huslånet var Gerald skyldig staten $110,000 i skatt. Paret Boyle kunde inte betala tillbaka varken huslånet eller skatten. Banken tog huset för att sälja det på exekutiv auktion. Vad som har hänt sedan dess vet vi inte, förutom att Gerald fortfarande verkar vara i livet. Och om han lever idag så är han 82 år gammal. Sandra Smith var en av de två kvinnorna som försökte hjälpa Konerak när han stod där på gatan och var drogad. Det var Sandra som hade gått hem till sin mamma Glenda Cleveland efter att polisen hade tagit med sig Konerak tillbaka till Jeffreys lägenhet. Mamma Glenda ringde 911 och det gick ju inte så bra som vi berättade om i förra avsnittet. Glenda var verkligen inte nöjd med hur det här hade hanterats, så hon ringde FBI för att försöka få dem att lyssna på henne och Sandra. Det här var så innan Jeffrey Dahmer greps. Polisen behövde utreda om Jeffrey Dahmer hade någonting att göra med Konraks försvinnande. Men Glenda lyckades inte få FBI heller att lyssna. Men Glenda gav inte upp. Hon vände sig till media när Jeffrey Dahmer hade åkt fast. Och till slut fick hon polisen att lyssna. Glendas teori var att polisen hade gjort som de gjorde på grund av rasism. De två poliserna var vita. Jeffrey Dahmer var vit. Men Konrak kom från Laos. Milwaukees polischef agerade snabbt och höll en presskonferens där han berättade att det som hade hänt Konrak inte alls berodde på rasism. Milwaukee-polisen var nämligen absolut inte rasister. Men polischefen berättade också att de tre polismän som hade varit inblandade, de två som hade fört Konrak tillbaka till Jeffrey Dahmers lägenhet och han som hade tagit Glendas samtal, de hade alla tre blivit avstängda på obestämd tid, men med full lön. De två polismännen hette Joseph Gabrish och John Balsersack. Det var alltså de som tog med sig Konrak tillbaka till lägenheten. Och den polis som tog emot Glendas samtal heter Richard Probkan. Glenda hävdade att om polisen hade lyssnat på henne så hade ju Konraks liv kunnat räddats. Och om Konraks liv hade räddats, då hade förmodligen Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey och Joseph Braidhoft inte blivit mördade av Jeffrey. Joseph Gabrish och John Balsersack, de två poliserna som följde Konrak tillbaka till lägenheten, de fick sparken till slut. Richard Probkan fick också sparken. Bra, helt rätt tänker ni säkert. De borde ju kanske ha fått sparken, för de gjorde inte ett jättebra jobb. Och här påpekar Jenny att hon verkligen tycker det, manusförfattarna, så att de borde ha fått sparken. Men de överklagade. De överklagade avskedet och sin förlorade lön. Det gick inte bra, men de överklagade det också. Och den gången vann de. Gabrish och Balsersack fick tillbaka sina jobb. Och dessutom fick de $100,000 i ersättning. Men det räckte inte med det. Nej, Gabrish och Balsersack fick också Milwaukee-polisens utmärkelse. Årets polisman! Motiveringen var att de fick utnämningen tack vare, citat, sin rättfärdiga kamp för att få tillbaka sina jobb. 2005 blev John Balsersack utnämnd till ordförande för Milwaukees polisförening. Och han var det i 4 år. 2017 pensionerade han sig 60 år gammal. 1996, 2 år efter Jeffrey Dahmers död, beslutades det att Jeffreys kvarlåtenskap skulle doneras till 11 av offrens familjer. 8 av familjerna bestämde att de skulle auktionera ut föremålen. Auktionen gav mer än $400,000, det är ungefär 5,5 miljoner svenska kronor i dagens pengavärde. Köparna var en grupp affärsmän som hade gått ihop för att köpa föremålen. Alla föremål. Och direkt när köparna hade fått sakerna levererade till sig såg de till att samtliga föremål förstördes och sen grävdes ner på en okänd plats. De Ville verkligen inte de här affärsmännen att Jeffrey Dahmers saker skulle säljas och mördrabilia till mordfantaster runt om i världen? De hoppades också att om Jeffreys saker försvann skulle Milwaukees invånare må bättre och lättare komma över allt det hemska som hade hänt. Det kommer ett avsnitt i Seriemördarpodden Premium om mördrabilia, förhoppningsvis någon gång i år. Alltså samla föremål som har tillhört mördare och seriemördare. Chris Butler är en amerikansk musiker. Han har startat skivbolag och han har spelat i flera band. När Jeffrey Dahmer hade dött köpte Chris Butler Jeffreys barndomshem i Ohio av Lionel. 2012 försökte Chris Butler sälja det här huset i Bath. Det var alltså i det huset där Jeffrey hade mördat Stephen Hicks. Chris hade bott i huset ett tag och tyckte det var lite spännande, men nu var han 62 år gammal 2012 och kände att han behövde bo mer centralt och mer praktiskt. Han kunde inte längre bo ute i skogen vid en landsväg, även om han hade älskat huset sedan han flyttade in i det. Chris Butler hävdade i annonsen att det var en jättefin bostad där det var lätt att trivas. Men det förutsatte ju att köparen klarade av att bortse från husets hemska historia. Chris sa att han hade köpt huset eftersom han ville bo omgiven av skog och på ett tillräckligt långt avstånd från grannarna för att de inte skulle störas av hans musik. När mäklaren hade berättat för Chris om husets historia hade han först blivit förskräckt och tänkt att han absolut inte kunde köpa huset. Men sen hade han känt någonting annat. Han hade blivit fascinerad. Han hade trivs utmärkt i huset och han hade skapat jättebra musik där. Chris Butler sa att huset hade en bra vibe. Och det var ju faktiskt inte huset som hade mördat någon. Det var Jeffrey Dahmer som var mördaren. Men det gick inte jättebra att sälja huset. Huset låg ute på marknaden länge. 2016 hyrde Chris ut huset under den veckan som republikanerna höll sin årliga kongress. Chris fick $8,000 för en vecka. Huset hyrde ut den veckan och republikanerna tyckte det var en bra idé att välja Donald Trump till presidentkandidat. I juli 2017 togs annonsen om att huset var till salu bort. Men vi vet inte om Chris Butler sålde huset eller bara gav upp. Oxford Apartments, huset där Jeffrey hade bott och mördat många av sina offer, revs i november 1992. Roy Ratcliffe verkar fortfarande vara i livet. Han gav en intervju 2007 och efter det har vi inte hört så mycket av honom. Han bodde då tillsammans med sin fru Susan och en vuxen dotter som ännu inte hade flyttat hemifrån. De hade två katter och en hund. Roy var då fortfarande pastor i samma kyrka. Han hade inte tagit betalt för Jeffrey Dahmers begravning för han tyckte att Jeffrey hade varit en vän. Men Lionel hade insisterat så till slut hade Roy ändå fått pengar för det. Efter dopet och efter Jeffreys död hade Roy fått stämpeln som pastorn som ledde in Jeffrey Dahmer i Guds rike. Och det var inte en smickrande stämpel. Den antydde att det Roy hade gjort var fel. Så Roy hade till viss del fått dåligt rykte, men hans församlingsmedlemmar hade stannat kvar. De visste att Roy var en god, förlåtande, omtänksam, öppensinnad person. Vad som hände familjen Sintasson-Pona efter att Somsak hade våldtagits och Konrak hade mördats vet vi inte mycket om. Men vi vet att de stämde delstaten Wisconsin och de fick $850,000 som plåster på såren. Tracy Edwards, mannen som överlevde Jeffreys sista mordförsök och lyckades fly och tog med sig polisen tillbaka till Jeffreys lägenhet i avsnitt 9. Han hade inte lyckats få ordning på sitt liv efter att Jeffrey hade försökt mörda honom. Direkt efter att han hade vittnat mot Jeffrey i rättegången utlämnades han till Mississippi där han var efterlyst för att ha sexuellt ofredat en 14-årig flicka. Om Tracy blev dömd eller inte vet vi inte. Men om han dömdes kan inte straffet ha varit särskilt långt för han var snart ute på gatan igen. En källa uppger att Tracy vid tillfället var 19 år och att han och den 14-åriga flickan var djupt förälskade. Men när de hade inlett ett förhållande åkte Tracy fast eftersom flickan var så ung. Jeffrey Dahmers mordoffers familjer stämde staten och fick en okänd summa i kompensation. Men Tracy Edwards fick inte vara med på den här stämningen. med motiveringen att han faktiskt hade överlevt. Tracy, som redan var traumatiserad efter mordförsöket och rättegången, blev deprimerad. En summa pengar skulle möjligtvis ha kunnat hjälpa Tracy att skaffa en bostad och ordna upp sitt liv. Istället fick Tracy samla ihop sina sista krafter och stämma delstaten alldeles själv. Det gick inget bra. Han förlorade. Under åren som gick dömdes Tracy Edwards flera gånger för olika brott. Bland annat stöld, innehav narkotika och för att han inte betalade underhåll för sina barn. 20 år efter att Tracy hade sett till att Jeffrey Dahmer greps bodde han på gatan och tog de ströjobb han kunde få. I slutet av januari 2012 blev Tracy dömd till fängelse 1,5 år. Han hade då deltagit i ett stort slagsmål som hade resulterat i att en man föll ner från en bro och drunknade. Den då 52-årige Tracy hade direkt under det första förhöret erkänt att han hade varit med vid det här slagsmålet. Efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff fortsatte Tracy på samma bana. Han tog droger och han levde från och till på gatan. 2019 dog Tracy Edwards, 59 år gammal. Vi vet inte vad han dog av. När Jeffrey greps 1992 började den tyska polisen utreda flera olösta mord som hade skett under de månader som Jeffrey tjänstgjorde i Västtyskland. Men det ledde ingenstans och Jeffrey togs bort från listan över misstänkta ganska snart. Det handlade om 4 kvinnor, kanske 3, källorna är lite oklara, och en man som hade mördats. Men mannen hade inte blivit våldtagen. Det var ju ganska långt från Jeffrey Dahmers typ av offer och de flesta bedömer att det inte är så troligt att han var inblandad. Däremot begick Jeffrey Dahmer andra brott under tiden som han tjänstgjorde i Västtyskland. Billy Joe Capshaw delade rum med Jeffrey Armén. Han hade tagit värvning 1980 och hade då varit 17 år gammal. 2010 gick Billy ut offentligt och berättade hur det hade varit att dela rum med Jeffrey Dahmer. Billy berättade att Jeffrey hade bundit fast honom, drogat honom och våldtagit honom nästan dagligen. Jeffrey var alltid berusad och uttryckte sig väldigt rasistiskt. När Billy fick frågan om varför han inte hade berättat det här tidigare sa han att han hade varit ganska säker på att han själv skulle skuldbeläggas om han hade berättat det här i det militära. En man som blev våldtagen av en annan man i det militära blev ifrågasatt och Billy vågade inte riskera det. Men när Billy gick ut med vad som hade hänt trädde även en annan amerikansk soldat fram. Hans namn var Arthur Harris och han berättade att samma sak hade hänt honom. Även han hade låtit bli att anmäla Jeffrey av samma anledning som Billy. Både Billy och Arthur beskriver sin tid i armén som den värsta i deras liv. Både Billy och Arthur har numera familj, men säger att det som hände under tiden i militära har satt spår i dem som aldrig kommer att läka. De har lärt sig att hantera mardrömmarna och ångesten som ibland kommer över dem. De är för alltid sargade för att de var Jeffrey Dahmers rumskamrater. För Jeffrey Dahmers familj var Jeffrey förstås en seriemördare, men han var också fortfarande en son och en bror. Jeffreys 6 år yngre bror David är den familjemedlem som man hör allra minst ifrån. David finns med på bilder från Jeffreys första rättegång, men sedan dess har David bytt namn och lever nu ett liv där han inte associeras med sin bror, och var han är okänt. Joyce, mamma, sa i en tidningsintervju strax efter rättegångarna att hon kände sig djupt sårad av det Jeffrey hade gjort. Men när han satt i fängelset ringde hon honom varje söndag. Hon berättade att trots det långa avståndet och dyra flygbiljetter, hon bodde i Kalifornien, lyckades hon hälsa på Jeffrey i fängelset flera gånger. Hon hade inte riktigt råd, men Jeffreys advokat Gerald Boyle hade betalat hennes resor. I Kalifornien arbetade Joyce först med att driva ett äldreboende, men bytte senare inriktning. Hon började arbeta för en organisation som spred information om AIDS och HIV. Och det kanske ni minns från hennes samtal till Jeffrey tidigare avsnitt. År 2000 avled Joyce av aggressiv bröstcancer. Lionel, Jeffreys pappa brottades med många olika känslor när han fått veta vad hans son hade gjort. Lionel har varit med och gett flera intervjuer. 1992 medverkade han i tv-kanalen NBC:s program Dateline tillsammans med Jeffrey. Lionel och Sherry har varit väldigt tydliga med att de inte tänker ändra sitt efternamn, för de vill fortfarande associeras med Jeffrey. De fortsätter båda att uttrycka sin kärlek för Jeffrey i intervjuer. 1994 publicerades Lionels bok En fars berättelse, där han beskriver sin egen barndom och uppväxt och försöker dra slutsatser om varför Jeffrey blev som han blev. Lionel kommer inte riktigt fram till något svar i boken, men han säger att han numera förstår att det fanns tecken på att Jeffrey inte mådde bra tidigt. Det fanns ju röda flaggor som nu känns uppenbara, som Jeffreys enorma intresse för skelett och för att dissekera djur. Jeffrey hade tillbringat nästan all sin fritid i sitt rum, han hade inte så många vänner och han drack alldeles för mycket. En viss del av intäkterna från försäljningen av den här boken skänkte Lionel till Jeffreys offers familjer. De flesta av offrens anhöriga tycker att Lionel Dahmer har hanterat det ganska bra och tycker att även han är ett offer. Men tre familjer höll inte med och de stämde Lionel. Två av dem stämde honom för att han hade använt deras namn i boken utan deras tillstånd. Den tredje familjen var Steven Hicks familj. De stämde Lionel, Sherry och Joyce för att de hade varit urusla föräldrar och försummat Jeffrey under hela hans uppväxt. Steven Hicks familj menade att det här var anledningen till att Jeffrey hade blivit seriemördare och till att han dödade deras son, bror och barnbarn Steven. Ingen av familjerna vann en process mot Lionel. Lionel fortsatte sitt arbete som kemist tills han pensionerade sig. Han är än idag fortfarande i livet och är 84 år gammal. Ja, det var allt. 10 delar om Jeffrey Dahmer. Hoppas att ni har tyckt om den. Och jag hoppas ni märkte att jag avslöjade vad nästa års sommarspecial blir i det här avsnittet. Vi kommer att prata mer om Jeffrey Dahmer eftersom det kommer ett avsnitt om Adam Walsh i seriemördarpodden Premium. Det var alltså den 6-åriga pojken från Florida som försvann just när Jeffrey Dahmer bodde där. Men det finns också en annan seriemördare som är misstänkt för att ha mördat Adam Walsh. Stort tack till Jenny Sterner som har skrivit hela den här sommarspecialen. Och extra stort tack till Jenny för att hon tog med allting jag ville ha med. Och därför det här sista avsnittet blev så väldigt långt. Så det är helt mitt fel. Tack också till Dava som vi tvingade att jobba under hans semester. Sorry Dava. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
I like radio.